En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Det är avsnitt 266. Och jag, Lena, sitter återigen i Podplays studio med Oliver bakom rattarna. Och vi är sjukt redo för att dra in en intervju igen. Och jag har sällan, eller det var länge sedan, var så pepp på en intervju. Det här är en intervju som också är hiphop. Ni kommer snart förstå varför. Framför mig sitter en gäst. Han är polis, föddes i Libanon i början på 1980-talet. Kom till Sverige som 7-åring. Växte upp i Ulricehamn. Bestämde sig för att bli polis. Och nu är han liksom en profil. Eller ska vi säga hela Sveriges polis. Välkommen till podden, Nadim Ghazaleh.
Ja, tack så mycket. Vilken presentation.
Ja, men jag vet. Jag är inte klar. Polisprofil, inspiratör, debattör. Jag skulle nog kasta på det kanske lite opinionsbildare, för att inte säga sommarpratare, och författare.
Ja.
Jag har i panik dyngat i med boken nu inför intervjun. Vi körde lite ad hoc. Jag sa, när kan vi ta intervjun? Är jag i Stockholm typ nu? Okej. Okay. Så att jag har, så att säga...
Otroligt flexibel har du varit.
Otroligt. Du vill inte veta vad jag gjort medan jag har lyssnat på boken. Du är så mycket, men framförallt är du hiphop.
Mm, det är jag.
Vi som följer dig slaviskt på Instagram.
Ja.
Där är det så här, äta matlåda i hiphop.
Ja.
Cykla till stranden i hiphop. What's up med det?
Jag tänker så här med hiphop-grejen. Det är att vissa saker är hiphop och vissa saker är inte hiphop.
Mm.
Vissa saker är väldigt uppenbart att de är hiphop.
Ja.
Men vissa andra saker gör jag till hiphop. Mm. Bara för att jag gör dem.
Ja.
Jag kan inte göra allt till hiphop. Men vissa saker kan jag brösta och göra hiphop av.
Klarar du av att göra paddel till hiphop?
Nej, det går faktiskt inte. Det går inte. Det är en sån sak som inte ens jag kan göra.
Nej.
Och lägg märke till att jag aldrig har skrivit att paddel är hiphop också.
Nej. Jag har noterat detta, för jag tillhör liksom... Jag skulle inte säga att jag är inne i sekten, men det händer att jag spelar paddel med fröjd. Jaha, och nu sitter vi här. Och det här är då... Du har ju välkomnat sin ÖMDK-familjen.
Fantastiskt.
Och vi är ju inte en intervjupodd så som att det är inte du som är den intressanta katten, utan det du kan. Vi väljer ju ett ämne, och idag kommer det bli rätt mycket fokus på integration.
Mm.
För det är en stor del av de debattartiklar du skriver, den opinionen du driver. Häromdagen hade du ett inlägg som spårlöst försvann. Och kom tillbaka.
Mm.
Det kommer vi komma in på. Så att vi kommer prata integration, men vi kommer också prata om hur jävla publik får man egentligen vara som polis. Någonstans där tänker jag att vi ska hålla oss. Hur ser ditt yrkesliv ut nu? Vad gör du egentligen? Jobbar du i IGV eller?
Nej, det gör jag inte. Jag jobbar... mitt yrkesliv som polis är... Min roll är kommunpolis. Det är min tjänst. Kommunpolisens roll är en strategiskt brottsförebyggande roll egentligen. Där man drar i ganska mycket brottsförebyggande frågor. Allt ifrån det personliga mötet med en riskungdom till att besöka skolor, klasser för att jobba med social prevention, till att sitta med och planera hur städer och bostäder ska byggas, renoveras för att undanröja vissa situationella preventionsinsatser. Liksom.
Mm.
Så det är väl det jag gör.
Och det är ju en ganska ny funktion inom Polismyndigheten som jag har haft förmånen att liksom, det är ganska nice när man får tag på kommunpolisen. Jag utbildar mycket i skolor och sådär, i PDV och förebyggande. Och får man tag på en kommunpolis och det är också en person som gillar sitt jobb, då glider det ju.
Ja.
Då är det hiphop.
Då är det hiphop.
Då är det hiphop.
Exakt.
Men du gör ju inte bara det.
Nej.
Du verkar ha, så att säga, en ganska bred palett.
Ja, jag håller på med ganska mycket. Det har väl blivit så rätt så oplanerat, men jag har ju, mitt yrkesliv har växt ganska mycket utanför polisen också, vilket har kostat mig i princip 90% av mina semestertimmar som jag har sparat undan sedan mina barn föddes. Till
Anna att... hör dig, kan jag säga.
Ja, och det är väl det som är lite nackdelen och fördelen också. Att jag gillar att jobba med fler saker och jag har fått chansen att föreläsa och skriva en bok och lite sådana saker. Och fått växa ganska mycket utanför liksom. Vilket tycker jag bara egentligen är roligt. Men som sagt, att man får ju ta ledig tid från jobbet som... Idag har jag varit ledig, har semester idag, för att åka upp och göra ett annat jobb liksom, och passa på att träffa dig. Ja.
Och det berikar dig som person, förstår jag?
Ja, enormt mycket.
Berikar det polismyndigheten?
Det tror jag definitivt att det gör. Jag tror att polismyndigheten är beroende av poliser som inte är typiska poliser. Både i kanske... Alltså man måste ha grunden, alltså ramen för polisen, kompetensprofilen ska ju såklart matcha och sånt där. Men jag tror att genom att jag och flera andra publika poliser, även för detta poliser faktiskt, som ändå har någonstans en koppling till polismyndigheten, spelar och gör, de som, när man gör ett bra jobb i den, på där man finns och syns och hörs, så spelar det är bra för polismyndigheten. Det tror jag absolut. Sen vet jag inte om alla skulle hålla med mig, men jag är rätt övertygad om att det är så. Jag får i alla fall den responsen.
Vi kan nog hålla med dig. Vi har ju själva blivit sponsrade av polismyndigheten ett gäng med avsnitt. Och vi vet över 100 personer som går på polisutbildningen på grund av att de har fått en annan syn på polisen av vår podd. Som Anna gör på sin fritid och jag gör då post-anställd. Så att det är inte så svårt att förstå det. Men får du någon kritik? För det har både jag och Anna fått.
Självklart. Alltså, vi bor ju i ett land där Jante är väldigt, väldigt starkt. Och är man en person som sticker ut där för Jante, som kanske får lite mer uppmärksamhet, lite mer luft, som vissa skulle kalla det. Det är klart att man får vara beredd på att man blir ifrågasatt och att man får kritik och att man får utstå saker och ting. Men det är egentligen, det är ju en bisak. Det är något tyvärr som kommer på köpet, men det är det landet vi bor i. Och precis så som du säger, så jag vet ju själv hur många jag har bidragit med att liksom få in och inspirerade. Jag sitter och svarar på alla deras frågor på Instagram liksom, innan jag går och lägger mig. Det är helt frivilligt, det är helt på min fritid, men det är också för att jag tycker att det är så jäkla viktigt. Så att jag, bekräftelsen och peppen och stödet och uppskattningen trumfar ju all möjlig intern liksom, hur hinner han med allt, jobbar han ens liksom. De förstår inte att jag slösar hela min semester på år för att jobba liksom. Men det är så det är, ni vet ju det. Men det är klart att man får utstå det. Det tror jag inte någon i offentligheten har fått ingen kommer undan det, tror inte jag.
Nej, men det ena överväger ju andra med ljusår, såklart. Är du en krattare?
Ja, det är jag.
Beskriv vad är det? Jag vet ju vad en krattare är. Och ni som inte, alltså jag säger, läs Nadims bok. Den heter ju Från flykting till hela Sveriges polis.
Stämmer.
Och den handlar ju dels om dig och ditt liv, men framförallt så är det ju en resa och man får ju allsköns jävla förklaringsmodeller kring varför det är som det är, möjliga tänkbara vägar ur. Men du pratar ju väldigt mycket om, och det gjorde du också i ditt sommarprat, vikten av, och jag skulle säga att det inte är enkom för flyktingar och invandrare, men vikten av att ha människor som krattar för en. Och du är en krattare. Vad betyder det?
Men kortfattat, det jag ville illustrera med ordet krattare, det är ju att jag, med tanke på vad jag jobbar med och vad jag kommer ifrån, så är jag ju ibland en ganska en hybrid mellan Sveriges två största utmaningar då, invandring, integration och bristen på detta och så vidare. Och sen i andra vågskålen liksom kriminalitet och segregation och otrygghet och sådär. Och när jag jobbar med det, och då när jag tittade tillbaka på mitt liv när jag fick chansen att liksom gräva i mitt eget, både i sommarpratet och i boken, så såg jag att det jag såg, det är ju att ett barn är ett frö som ska växa upp och bli den växten den ska bli. Liksom. Och det är ett frö som är omringat av ogräs, som på brottsförebyggande språk kallas för riskfaktorer, kräver att det finns skyddsfaktorer för att kratta undan det här ogräset och skapa förutsättningar för att fröet ska växa.
Mm.
De skyddsfaktorerna benämner jag som krattare. Jag gör en liten liknelse där. Att den som hjälper till genom, i sin vardag, genom sina gärningar, genom sitt jobb, genom sin aktiva användande av påverkan och makt som den har över en viss person. Hur föräldrar den med sina barn, hur lärare den med sina elever. Och jag ville visa, jag vill exemplifiera vad det betyder att säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra lite.
Mm.
Och jag ville visa, vad är lite? Det var de här människorna jag pratade om som i sin vardag gjorde sitt jobb.
Mm.
I sin vardag var en bra kompis, och därigenom blev de också en bra krattare som blev en direkt skyddsfaktor för mig när jag växte upp. För jag hade några riskfaktorer när jag växte upp, med tanke på var jag kommer ifrån och hur jag växte upp och sådär. Och det ville jag bara visa, att vem som helst kan vara en krattare. Alla som går till jobbet varje dag påverkar en annan person. Alla människor som jobbar med andra människor kan vara en krattare. En skyddsfaktor, en bidrag, en god orsak liksom, till att hjälpa till. Och jag brukar säga att jag är en produkt av godhet. Jag är en produkt av goda människors välvilja och öppna famnar och goda arbete. Så det är det som har gjort mycket av den jag är idag. Och därför försöker jag nu pay it forward.
Mm. Ett citat som jag läste i din senaste inlägg: "The child who is not embraced by the village will burn it down."
Mm. Det är inte mitt citat,
nej.
Ska jag säga. Det hade jag gärna, det var snyggt.
Mm.
Nej, men det säger ganska mycket att det du inte är en del av vill du heller inte bidra till. Och det märker jag är en enorm utmaning i Sverige idag med inkludering och segregationen. Det är ju att det är så många människor som aktivt eller mindre aktivt är utanför vårt samhälle. Och ju fler vi har utanför vårt samhälle som inte kommer in av olika orsaker, ju fler har vi som inte bidrar till samhället. Och det du inte är en del av bränner hellre ner.
Mm. Vi hade nyligen ett avsnitt om där vi gick igenom liksom det rättspolitiska valfläsket. Nu alla partier, när det här sänds, då har det ju varit val.
Det är tur det, tror jag.
Ja.
För mig.
Ja, men det, och där gick ju vi igenom då valaffischerna. Det utlovas att gängen ska knäckas, mer poliser, högre straff. Och där har ju jag läst dig, och där du tycker att det är för kortsiktigt. Man utlovar mycket, man ska få liksom makten, göra kortsiktiga grejer och så börjar om, och det kommer liksom inte funka långsiktigt. Vad tycker du är rätt integrationspolitik? Vad ska politikerna fokusera på om det här ska liksom lösas? Om politikerna ska vara krattare?
Mm. Så jag tror att de allra flesta människor som jobbar med politik eller som är på något sätt samhällsengagerade, gör det med goda syften, goda intentioner. Det jag ser, det är att det samhälle som vi har idag har ju byggts upp över så lång tid. Och det krävs så otroligt mycket på så många olika fronter att det är inte greppbart för den vanliga väljaren. Jag tror att politikerna är fullt medvetna om det.
Mm.
Men det som behövs, den här breda satsningen både på högre straff men också preventivt arbete med att stärka de sociala skyddsfaktorerna som finns i samhället för barn som växer upp med många riskfaktorer, det är inte en... För det första tror jag inte att det är möjligt att prata om det, för väljarna är inte mottagliga för det. Och plus att satsningarna på de här delarna kommer inte bära frukt under nästa mandatperiod. Vilket gör att det går tyvärr lite stick i stäv med våra demokratiska system. Och politikerna vill behålla sin makt och behålla liksom, för att kunna jobba med det de tror på. Och det gör ju att inte det som behövs på riktigt, på djupet, för att förändra strukturer. För det är mycket, så mycket strukturer som har gjort att vi är där vi är. Sverige är ju liksom... det ser ganska likadant ut senaste 30 åren. Så det är bara att det har spetts på både segregationen och de livsvillkoren har förändrats liksom för många människor. Och det är det jag tycker är så jäkla synd. Därför att när det blir så kortsiktigt, då saknar man liksom man kanske har en outtalad strategi för sin politik i 20 år framåt. Men när fokus är att man ska vinna en val vart fjärde år för att kunna hålla den, så blir det liksom inte någon riktig, det blir ingen strukturell förändring, utan det blir hela tiden enkla lösningar. Och jag ska inte börja prata om valfläsket och valaffischerna, för jag är så trött på politik just nu. Så att
jag kan säga, vi tyckte att det ska finnas en jävla lag för att man inte, politikerna inte ens får uttala sig sista månaden innan valet.
Intressant.
Därför att valaffischerna tycker jag är så fruktansvärt tydligt att de vill bara påverka vår amygdala så att den slår ut frontalloben, så att den blir dum i huvudet, så att man går på enkla lösningar på komplexa problem. En väldigt stark scen i din bok är när du hör ljud, dunk i en vägg. Du inser att någon söker hjälp, du hoppar över ett staket, bryter in, hittar din granne, en gammal tanta lura. Jag vet inte, hade hon brutit lårbenet eller något liknande? Och där erkänner hon någonstans i ditt omhändertagande där att hon liksom från början var rädd / skeptisk mot dig för att du var första invandrande i området.
Ja, precis så var det.
Ja.
Och det är... Man är ju ganska så här, när man ser ut som man gör och har varit med om det livet man har levt liksom, och så vet man att det finns en skepsis kring en. Och det gör att vissa människor, inklusive jag själv till en början i alla fall, framförallt när jag började jobba som polis, man gör avkall på ganska mycket av sig själv. Man försöker att ta mindre plats och foga sig, och man gör mycket avkall på sin person. Sen visar det sig i mitt fall att 10 år senare så slår det tillbaka gånger 10. Man blir sig själv gånger 100.
Ja, exakt.
Och det var ju, vi köpte ett gavelradhus. Vi var vägg i vägg med en gammal tant som gjorde inget väsen av sig uttaget. Det hördes ingenting från hennes hus. Hon var ensam och bodde där. Så. Några år senare, våra sovrum är vägg i vägg och så stor tjock tegelvägg däremellan, liksom, eller betongvägg. Och där ligger jag och lägger mig och så hör jag dunsar. Jag hör liksom att det dunsar i väggen. Jag har aldrig hört ett ljud där inifrån. Och vårat sovrum har en balkong. Jag kliver ur balkongen, tittar in till hennes och så ser jag att hon ligger på golvet. Och där sitter hon och slår sitt huvud i väggen för att hon vill påkalla vår uppmärksamhet. Och jag bröt mig in där och hon ringde hennes son, ringde ambulansen. Vi löste det. Sen när jag kliver in där, det är det för, tänk att det var du som skulle liksom rädda mig. Och så berättade hon där då hur snacket gick när jag hade köpt huset där uppe. För då var det ett pursvenskt område. Och många grannar till mig, det var liksom småbarnsfamiljer och äldre, men det var många äldre. Och där liksom är det ju så att hon berättade, och sen har du varit så fin mot mig, för jag klippte hennes gräs, jag fixade hennes tak, våra hus satt ihop liksom. Och hon är inte kapabel till någonting, så att det där var fint, men det var också väldigt, väldigt talande för hur det faktiskt är idag.
Hade du plockat upp att det har talats om dig?
Nej, men jag kunde ju ana det. Alltså det, tyvärr så formas man ju i det när det finns en, men jag ska inte säga rasism, men det finns en främlingsfientlighet liksom, som har man växt upp med den, och ibland har den ju övergått till ren rasism, men väldigt sällan är det där. Det finns en distanstagande liksom. Och problemet med det är ju att när man känner av den, då är det ganska lätt att själv göra samma sak. Att man tar en utanförskapsidentitet. Och det är det jag ser i våra utsatta områden till exempel, att utanförskapsidentiteten blir starkare än vad man vill vara, en viljan att bli en del av samhället. Det är exakt samma mekanismer som fungerar, och så var det för mig också. Så nej, jag hade ju frågat mig, var det någon som sa någonting? Nej, det var ingen som sa något, men jag kände ju av det. Sen kunde säkert ibland i vissa fall, det är säkert inbillning, men där fick jag det bekräftat.
Om jag, när man nu följer ditt Instagram och läser din bok och så vidare, du är ju extremt svennig.
Ja, det är jag.
Du är liksom precis mitt i prick för svennighet, men det syns inte på dig. Och det är liksom det är ju bara det första visuella intrycket, och där någonstans där har ju folk placerat in en i ett fack, och sen kan man ju såklart ta sig därifrån, men det är ju rätt svårt. Det vet du själv, när man har placerat någon i ett fack, det har jag ju som spanare utnyttjat. Ja. Alltså, har du placerat mig i rätt fack, då kan jag göra rätt många fel. Du kommer inte vilja ta mig därifrån.
Nej. Men det där är också jätteintressant tycker jag, för det är någonting som mina vänner vänner har sagt till mig när vi har växt upp, du vet. För att, och det blir så att etikettläggande för, men du är ingen blatte, säger de. Du är ju svenne. Men vad är svenne? Ja. Är det en person som jobbar, har körkort, bil, hus? Vad är det, ingenting för oss eller? Vad betyder det? För då blir blatte snedstreck invandrare.
Mm.
Då blir det per automatik någonting negativt. Exakt. Det är någon som inte har hus. För jag har ju en jättestor del av invandrarna i mig. Min egna kultur, hur jag är, hur jag tänker och så här. Min religion och lite sådana saker. Men mitt liv, ja, det är precis som vem som helst.
Mm.
Men vet du hur många det är som är precis som jag? Så att det svenniga ska inte bara vara förknippat med typiskt pursvenskar, utan Nej. Det är ett vanligt svenssonliv.
Mm.
Men snart får vi byta ut svensson mot att det även är ett annat slags. Alltså så. För att den familjen av svennighet, det är något fantastiskt. Jag älskar mitt svenneliv. Liksom.
Mm.
Alltså, och det är många som lever ett liknande liv, men när det bara är så starkt förknippat med en typ av stereotyp människa, då blir det aldrig vårat, utan då blir vi en del av dem, förstår du? Så det är väl det jag försöker visa med Instagram, bland annat att jag lever ett helt vanligt liv, men jag försöker bredda bilden av hur en polis är, hur en polis tänker, vilken polis han lyssnar, vilken musik han lyssnar på, alltså bredda mallen för poliskostymen för att få in fler liksom, och inspirera fler, precis så som du gör.
Ja.
Du har ju klossat hur många glastak som helst du också liksom.
Ja, och det jag gör ju det för att jag är sån, men jag gör det ju också till viss del med flit.
Mm.
Och vi ser att det ger effekt.
Exakt så.
Det är som människor som har sökt polisutbildning som inte riktigt har fattat. Jaha, kunde man vara som du och annan var polis? Ja, med fördel!
Mm.
Du kommer bli en alldeles grym polis om du lyckas vara som oss, / hybris. Men
jag säger samma sak.
Ja.
Ja. Så ja, jag känner igen det precis.
Vi tar en kort paus. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Jag sitter med Nadim Ghazale och vi håller på och pratar om sjukt viktiga saker. Hur mycket kan du påverka det här i ditt yrke? Hur mycket är du liksom, för jag vet ju vad det är att vara polis. Man ska förebygga och man ska service till medborgarna och man ska upprätthålla lagen och skriva rapport och så vidare. Men hur mycket tänker du i varje möte med person? Här gäller det att bygga broar. Orkar man hålla på att jobba integration varje dag? Eller är det i porerna?
Jag tror att om man har det förhållningssättet och medvetenheten om vilken makt jag har alltså i polisuniformen, men också att jag är den jag är och sådär. Om man har med sig det och vad jag vill uppnå, så tror jag det sitter någonstans i ryggmärgen till slut. Att jag har hela tiden med mig en ödmjukhet inför att ett möte med en annan människa kan vara avgörande eller kan spela en roll för en sån person. Ja, jag ska inte ha hybris och säga avgörande, men det kan det vara.
För absolut.
Jag blev polis.
Framförallt deras syn på polisen.
Men herregud, och jag blev polis på grund av ett möte med en polis. Så för mig blev det avgörande. Det var ingen dröm jag hade. Liksom. Så att när jag bär med mig hela tiden, och det är det jag föreläser mycket om, vilken enorm påverkan vi har på varandra helt omedvetet så många gånger. Så jag försöker med det hela tiden, och jag tror att jag har det i mitt förhållningssätt, men också att jag också har den förmånen i mitt jobb att jag också har tid med det. Det jag gör är jag sällan bråttom med. Jag har tid till att göra det jag vill göra. Jag åker inte på larm och har kort om tiden, utan jag har den tiden, och det är en stor förmån med tid.
Är svensk polis duktiga på det här? Känner du dig ensam att tänka på det här sättet? Eller kåren som stort? Tänker man på samma sätt? Jag är nämligen lite skeptisk till, jag har sett poliser som inte tänker så.
Ja, men jag tror att alltså, polisen är ju, och det ska den vara, präglad av en ganska bred mångfald.
Alltså,
och nu pratar vi mångfald, kanske inte bara ur etnicitet, för det kanske inte är så bra.
Nej.
Men hur poliser och personer är, vad de brinner för. Det är klart att en polis som är väldigt fyrkantig och älskar trafikfrågor kanske inte har mitt synsätt och tänk och förhållningssätt att vara och jobba med kanske integrations- och brobyggande och förändra bilden av polisen och så vidare. Men jag kan inte heller iklä mig i hans kostym eller hennes. Och det. Så att, nej, jag tror att vi har människorna som jobbar inom polisen, det är vi som formar hur polisen är.
Mm.
Och eftersom vi är så olika, men ja, svaret på din fråga är att ibland kan jag känna att vi inte är jättemånga som brinner eller tycker att det här är det viktigaste att jobba med. Alltså för brottsförebyggande på strukturell nivå på lång sikt.
Nej. Jag har både gått polisutbildningen och jag har varit heltidslärare på polisutbildningen, och jag skulle nog slå slag för att faktiskt lägga det som ett block i utbildningen, för att polisen kan ju inte själv vända någon skuta.
Nej.
Men det är en jävla viktig del i mötet med, och är det några som träffar på dem som väljer de kriminella banorna, så är det ju faktiskt polisen.
Mm.
Och det är rätt nice, måste jag ju säga, när man träffar på folk 10 år senare, när de säger fy fan vad du var jobbig i det där förhöret, men du fick mig också att, och sen så sluta med det, vända på det, börja fundera på det, söka den här behandlingen och så vidare. Då har man ju typ gjort klart.
Ja, det
räcker med en sån, så har man ju fan i mig en liten Nobelpris.
Ja, men det är den ultimata, det är såklart den ultimata belöningen.
Ja.
Men tyvärr så ser ju läget som det gör inom svensk polis, att den, även om man prioriterar det blocket på polisutbildningen, så finns det ingen möjlighet för de extremt underbemannade personalen där ute som jobbar med utredningar och ingripande att hantera och jobba med de sakerna. Men att kunskapen om det skulle vara bra att få in i polisutbildningen, absolut. Men så länge vi är så otroligt underbemannade så kommer det här aldrig prioriteras.
Nej.
Och det märker jag i mitt jobb. Det finns ingen, vi är 2 kommunpoliser. Om vi är borta på någonting, det är ingen som gör vårt jobb. Utan det är vi som gör det.
Ja.
Och det är så det är.
Ja, och den frågan som verkar vara top of mind, eller som verkade vara top of mind inför valet, det var ju inte klimaten och det var inte vården och det var inte skolan, utan det är ju brott och straff, lag och ordning, trygghet, världen är på väg åt helvete, det är systemkollaps, allt är mörkt, nu ska vi knäcka gängen. Ungefär så har det låtit. Om du fick vara statsminister eller rikspolischef, alltså vad ska man göra åt gängkrigen och de här skjutningarna? Vad gör du i din vardag som kommunpolis gällande just det? Kan du berätta om det?
Ja, det kan jag göra. Jag jobbar inte så mycket när saker och ting har hänt egentligen. Jag jobbar av effekterna av det och före det har hänt.
Mm.
Och det hade jag fått bestämma, då hade jag ju jobbat i båda ändarna samtidigt. Jag hade tittat på, vad är det som skapar kriminalitet? Och det kan man ju titta på ur flera olika aspekter. Men en del är ju rätt så dåliga livsvillkor. Och livsvillkor är inte synonymt med socioekonomisk status. Det är en del i dåliga livsvillkor.
Mm.
Det är trångboddhet och det är utbildningsnivå och det är diagnoser och det är närhet till narkotika och skolgång. Ja, det är ett helt paket liksom, som man gör att titta på. Så här, om det finns 2 områden. I område A så har du barn som växer upp med 10 med dåliga livsvillkor och 10 riskfaktorer.
Mm.
I område B så har du ett barn som växer upp med 1 riskfaktor.
Mm.
Vilket område kommer sannolikt mest odla främst kriminella? Ja, det är område A. Och då har han tittat på, vad är det som gör det? Och då är ju de olika livsvillkoren som man får läsa in sig på, och vad kan vi göra? Och bara de är enorma. För vi jobbar kanske med 1 eller 2 i taget. Vi försöker hjälpa någon att ha meningsfull fritid. Vi försöker hjälpa någon i skolan. Men det är 2 skyddsfaktorer mot 10 riskfaktorer. Vi ligger fortfarande minus. Och efterfrågan på skyddsfaktorer är så enormt mycket högre än vad tillgången är. Så jag har tittat på, vad behövs för att strypa av, stänga av badkaret?
Mm.
Och så i andra änden så hade jag sett till att de som begår brotten får också ett betydligt längre straff, så att de förebyggande insatserna kan funka. Men det man gör idag är att man tittar bara på tough on crime.
Mm.
Liksom, vi har ju kopierat den amerikanska debatten de senaste 10 åren rakt av.
Det går ju jättebra.
Ja, men vem är tuffast mot gängen? Ja, det är vi. Nej, det är vi. Nej, det är vi. Ja, men ni är fortfarande bara en enda ände och tittar.
Ja.
Och så slänger man förbi det här förebyggande insatser i förbifarten. Men snälla, när gjorde man en riktig satsning på socialtjänst, skola, fritid, bostäder? När gjorde man det? Jag kan inte minnas det. Men man satsar gärna i den andra delen, för att det är det som vinner väljare, för att det är så, det köper folk. Och jag förstår att
då
folk
är vi tillbaka
köper
på taxichauffören.
Ja.
Han köper enkla lösningar på komplexa problem. Därför att någon har sagt åt honom att allt är värdelöst. Han känner i sin vardag på att det är till stora delar värdelöst. Och sen så ska han också vara rädd. Amygdalan ska strypa syre till försen till det rationella centret. Och sen så blir det pannkaka.
Mm.
Mm.
Så det hade jag gjort om jag hade haft det. Sen kanske omorganiserat polisen också. Ja. Det är ett eget avsnitt.
Nej, men, vill du säga något?
Nej, men det finns ju effektiviseringsåtgärder man kan göra hos oss. Absolut, det finns det.
Ja, men, och det har ju vi varit inne på flera gånger. Absolut gärna fler poliser.
Ja.
För det går inte att klona sig. Man kan bara göra så mycket arbete. Men alla vi som har varit inom polisen, och jag säger det ibland raljant när jag föreläser liksom för företag, skolor, sjukhus, vad det nu må vara, att så många av er ska så stor del av möjligt göra så mycket ni kan. Var inte som polisen där 60% gör ingenting under många... Ja, och då skrattar de ju lite. Jag säger inte det när jag föreläser för polisen, men för andra. Bara för att man ska fatta. Och ja, att effektivisera organisationer är väl alltid, liksom, då får man ju ut mer, liksom, mer effekt ur färre personer.
Sen kan man ju prata polisutbildningen också, hur den ser ut och lite sånt där.
Det har ju varit lite snackt på slutet här.
Ja, det är det.
Vad säger du? Nej, de kan inte tanka bilen, de är lågbegåvade, det är liksom, och jag har ju kompisar som går på polisutbildningar och så, och det är så jävla många dumhuvuden i klassen, man undrar om de kom in. Och då blir man ju, ja, säger man då, vad bra det kommer kännas när de kliver ut.
Det där är faktiskt jättefarligt om det nu är så. Jag kan inte uttala mig för det nu. Jag är aspiranthandledare och jag har haft många aspiranter, och mina aspiranter, ja, de har varit bra liksom. Det har inte varit fel på dem, men jag tror att man ville göra, det, poängen som görs här är ändå relevant.
Ja.
Det är ju att även om man säger att man inte har sänkt kraven, så har man gjort det.
Ja.
Man stressar in kanske lite grann för att det finns ett politiskt tryck. Jag vet inte. Men jag tror att när jag gick polisutbildningen 2004-2006, visst fan kunde jag hitta 5 exempel på horribla insatser och horribla poliser, och man hade velat göra 200 sekunders avsnitt där också. Men jag får också reaktionen precis när jag delade någonting som också blev borttaget av Instagram faktiskt. Jag delade en tweet där någon hade raljerat om att snart kommer polisen och skjuter i benet liksom. Då var det våldsamt innehåll, herregud. Men då fick jag också några sådana reaktioner från polisen, att du ska bara veta hur det ser ut. Liksom. Jag bara, oh, wow, det var inte, alltså, så jag blev lite sådär av reaktionen att man bara, är det illa liksom? Så att jag vet inte.
Nej, och vi har ju många gånger blivit mörkrädda när folk säger gällande polisutbildningen. Alltså jag har missat en tenta 3 gånger nu, vad det nu är, i straffrätt. Så lyssnade jag på ert avsnitt om straffrätt och där ramlar poletten ner. Då har man ju bara såhär, vad gör ni där borta?
Okay,
pedagogiken. Så, men det är också, vi tar det också som
Det är lite props till er, det får vi ta.
Vi tar det som en absolut djup komplimang. Om vi säger det här med media, du är extremt medial. Du har varit med i tv, liksom klätt i dig polisexpertsrollen i olika program. Du intervjuas, du föreläser, du driver opinion och så vidare. Hur medial får man vara som polis?
Jag vet inte. Jag tror att det är liksom, vi har ju yttrandefrihet som alla andra, och det är väldigt få, eller det är inte få, men ibland så uttalar mig i egenskap som representant för polismyndigheten. Oftast är det lokalt, men i de allra flesta gångerna jag har gjort media så har det varit jag, mig och mina åsikter och vad jag tycker och brinner för. Och det är väl liksom, det är väl en gräns som man själv får dra. Jag har inte fått så mycket bannor och slag på fingrarna. Jag har fått att du kanske borde tänka på det här och vara lite noggrannare med bildsättning och lite sånt där, absolut. Och det är sånt som man lär sig av hela tiden. Men jag vet inte om det finns någon gräns för det, för jag tycker ändå att folk har upplevt, i alla fall under den tiden jag gjorde Veckans brott och lite sånt där, att jag gjorde ett väldigt bra jobb som inofficiell representant. Det var inte polismyndigheten som skickade dit mig, men jag fick deras varma hand liksom.
Jag tror också det, och det är nog det vi också känner. Alltså, så länge man är ett väldigt gott språkrör för dem, där det är framförallt tydligt vem man representerar. Men så länge det bara ger en... Alltså, generellt har ju polisen varit rätt dåliga på media. Alltså, när jag gick på skolan 00 till 02. Det var ju i princip ingen polis som hade Instagram. Instagram fanns knappt. Men och skulle någon polis gå och uttala sig, då blev man ju tystad direkt. Nu, vi har ju liksom kommit en bit också. Det hade nästan varit konstigt om inte poliser också var privatpersoner. Men det var intressant att bara höra om du får liksom hot och hat och,
ja,
och så.
Ja, det får jag jättemycket.
Men är det mest externt?
Ja, det är mest externt. Ja. Internt ska jag säga, det är nog lite tisseltassel. Folk som snackar via chefen. Det är väldigt få som har konfronterat mig face to face.
Lite
missunnsamhet. Och det får vara så, liksom, absolut. Men det andra mediala tänker jag liksom, att det har varit uppskattat.
Ja. Det känner vi också. Mm. Mer att folk är glada, poliser som är glada över att vi ger yrket ett vi pratar om det med sån oerhört stolthet och värme och glädje och att man istället får liksom en syn på polismyndigheten som en proffsigare organisation än vad man kanske får i annan media. En annan sak som du har pratat om. Du pratar lite om egenansvar, alltså att man måste utbilda sig själv, att man har ansvar för det här. Vad menar du med det?
Jag menar att vi som väljare, för att en demokrati ska må bra, så kräver det en upplyst befolkning som gör rationella val. Och jag upplever att vi blir mindre och mindre upplysta, vi blir mindre och mindre alltså i vad demokratin är och vad den innebär och vad den kräver av oss. Att vi gärna hellre köper det som står på löpsedlar, det som står på rubriker, det som står på valaffischer. Man orkar inte läsa, ta del av hela grejen alla gånger. Och där menar jag att när demokratin, det har ställts otroligt många frågor. För demokratin har stått inför väldigt många tuffa frågor de senaste åren. Yttrandefrihet och grundlagar och hela den biten. Det tror jag kräver att människor måste faktiskt ta till sig mer. Att jag måste tillförskaffa mig fakta. Vad gäller här egentligen? Man kan inte bara köpa saker och ting som säljs till en rakt av. Jag menar bara jag gjorde polisförbundets polisens dag. Och då fick jag intervjua Amir Ostami och Jerzy Sarnecki som har skrivit den här boken, bland annat ska jag säga, har skrivit boken att det svenska tillståndet.
Just det.
Heter den. Och den beskrev rent utan värdering eller konstaterande, så här ser det ut. De grovt kriminella har blivit färre, men de har blivit värre. Viss kriminalitet har gått ner, annan kriminalitet har gått upp. Så här ser det ut. Facts, liksom. Det är sånt som jag tycker att medborgare som ska gå till en valurna och lägga sin röst ska veta. De ska veta det svenska tillståndet så som det är beskrivet i forskningen. Inte av löpsedlar. De ska veta hur polisen jobbar med utsatta och särskilt utsatta områden. Det finns en bok som jag tipsar om det. Och de ska också veta hur demokratin, hur skör den faktiskt är och hur viktig den är. Vi som kommer från länder med katastrofala demokratier som är skendemokratier mer eller mindre, vi på något sätt upplever jag, när vi förstår vad demokratin är och värderar det, så värderar vi den mer högre än den som har växt upp i den.
Vi tar den för givet.
Ni tar den för givet lite grann. Och speciellt när man är som jag också väldigt samhällsengagerad och jobbar med samhällets baksidor och problem och försöker med det jag försöker göra. Som är väldigt många människor, så upplever jag att när jag samtalar med vänner och kollegor, så jag upplever att folk har inte det intresset. Jag gör en valundersökning på DN och så bestämmer jag vad jag ska rösta.
En kompass.
Men jag får ju panik på det där. Men bryr vi oss inte mer än så här?
Vi avslutade faktiskt vårt avsnitt om liksom det rättspolitiska valfläsket, så avslutade vi med så här, poddens tips. Skit i vad politikerna säger nu. Bestäm dig för några hjärtefrågor som du tycker är viktig. Gå till forskningen, läs på av forskningen och sen kollar du i partierna vilka som har en lösning som ligger närmast den forskning som du har hittat. Där ska du lägga din röst.
Jävligt klokt tips.
Ja, men, och det är ju för att vi försöker motverka att folk är så jävla trigger happy på åsikts-Tourettes. Alltså, jag känner en känsla och så måste det vara. Och sen så blir man ju lätt slightly stupid. Så, vi får hoppas att folk gjorde så. Vi har inte sagt någonting om hjärtefrågorna, men liksom välj vad du tycker är viktigt och sätt dig in i det. Ja, vi ska avsluta med två saker som jag alltid avslutar med de som kommer och gästar oss. Det ena är om du fick önska vad du ville. Alltså en ny lag, ny utrustning, nya rutiner. Om du fick önska vad du ville liksom till jultomten, vad skulle det vara?
Åh herregud, vilken svår fråga.
Nytt paddeldrack.
Ja, nej. Jag badar i sådana. Jag
väljer är du en material? Är du en
material? Ja, 100%. Jag kan inte spela det här racket. Jag tar ett annat. Nej, men vad jag ville, det är det. Den frågan tycker jag ställer lite grann det som vi talade om innan lite grann på sin spets. För jag kan inte bara välja en sak.
Nej.
För att det kräver mer. Det är inte att jag är girig, utan det blir att om jag kräver lägre bevisbörda. Det var det min hjärna gick till direkt. Liksom. Ja. Och det är lite så här kontroversiellt. Jag sa det i Veckans Brott en gång, att när man är två i en källare och en... tre personer går ner i en källare, två kommer ut, den ena är död.
Mm.
Då har någon av de två mördat den personen. Ja. Då borde det där ligga omvänd bevisbörda. De ska gola på varandra.
Ja, exakt.
Alltså, förstår.
Bevisa att det inte var du.
Exakt. Ja. Jag fick jättemycket skit för det.
Ja.
Av jurister och advokater. Så att jag ska passa mig lite grann för det. Men det var dit min hjärna gick. Att vi måste få fler dömda. Vi lyckas inte. Vi får...
det här har du podden med dig. För ja. Vi har ju sagt, vi har ett rättssystem där man blir dömd på ställt utom allt rimligt tvivel. Nej, vi har ett rättssystem där man blir dömd på ställt utom all jävlsköns dumma tvivel du någonsin kan komma på. Om du kan hissa ut ett enda tvivel så kommer du inte bli dömd.
Superintressant, för jag tror att jag sa det i Veckans Brott, att just nu är det rimliga tvivlet är orimligt tvivel.
Ja, men helt korrekt.
Så att det var dit min hjärna gick, så jag får väl gå dit då.
Ja.
Vi måste lyckas få fler grovt kriminella som vi vet har gjort saker och ting dömda för brott.
Ja, de ska inte ut. Det jag också hör dig, jag hör en annan önskning, det är att du vill att de som bestämmer inte bara går på en sak.
Exakt. Utan
att din önskan är att de jobbar bredare och mer långsiktigt. Mm. Ja, det var tydligt.
Ja.
Och den andra är, har du något mer skick till våra lyssnare? Vi har ju nästan 300 000 lyssningar i månaden. Vi har jävligt mycket härliga människor som lyssnar på oss. Om du vill skicka med dem någonting, förutom att de ska läsa din bok, Nadim Ghazale, och lyssna på ditt sommarprat, för de kommer lära sig skitmycket. Någon annat medskick?
Nej, men jag tycker att människor som konsumerar den här typen av fantastiska produktioner, som det faktiskt är, jag är ett stort fan av er podd också,
snälla.
Det är därför jag är här. Jag tycker fortsätt med det, fortsätt använd, ta till er information från människor som vet vad de pratar om, oavsett vad det är ni brinner för. Tycker ni krimpolitik och kriminalfrågor är viktiga, fortsätt lyssna på det, fortsätt välj rätt kanaler, för att era röster och er kunskap och era gäster och så där, det påverkar de som lyssnar, så häng i det där och behåll det intresset för det ni brinner för att få ni rätt saker. Sen får ni såklart gärna konsumera det jag gör också, men hitta eran grej, hitta någonting som en trovärdig källa som också har liksom, vet vad de pratar om, och så försök att skaffa kunskap, fortsätt skaffa kunskap, kunskapstörsta mer liksom.
Ja, det är det finaste epitetet vi får, det är att fan ni är folkbildare.
Ja.
Det kan inte, man kan inte vara något finare.
Nej, jag håller med.
Tänker jag.
Jag håller med.
Tack snälla för att du tog dig tiden att
tack
vara med i våran podcast. Och från och med nu kan vi väl ändå konstatera att Över min döda kropp är hiphop. Tack Nadim.
Tack.
Ja, Anna, då är vi tillbaka off studio. Väldigt intressant inblick. Kommunpolis, en extremt viktig roll. Att bryggan mellan civilsamhället, liksom yrkeskåren, polismyndigheten.
Kommunpolis, det förtjänar nästan ett annat epitet, gör det inte?
Ja, det låter lite som att de alla behöver ha en landstingsfrisyr.
Exakt.
Ja.
Integrationspolis, eller?
Ja.
Nej, jag vet inte.
Ja, men det är ju en sån fruktansvärt viktig roll, alltså kommunpolisen. Men också, han är ju liksom prickad att tänka så.
Och
jag frågade ju så här, hur många inom polismyndigheten tror du tänker så? Att så här, i varje möte ska jag vara den goda kraften, den som krattar, den som gör att du får en ny bild av polismyndigheten. Hur, i din vardag, har du ens tid att hålla på och interagera med allmänheten på det sättet när du är kriminaltekniker?
Absolut inte. Men jag önskar att jag hade det. Faktiskt. Därför att, jag menar, oavsett händelse så dyker det upp allmänhet. Och det tyder ju på att man är intresserad och kanske lite nyfiken och allt det där. Men det innebär ju också en möjlighet för människor att stifta någon slags liten bekantskap med en polis. Och det tycker jag är ett ansvar som man egentligen har som polis. Att ta vara på sådana chanser som dyker upp. Man ska se det som en chans. Att prata med människor.
Ja, verkligen. En förmån.
En förmån.
Och sen så, det här spelas ju då in innan valnatten. Så vi har ju, Sverige, vi har ett resultat. Men det har vi ingen aning om. Men det han önskade ju och efterfrågade, det är ju någonting som jag vet att både du och jag håller med. Att både jobba långsiktigt, förebyggande, att så få som möjligt ska välja en kriminell livsstil, antingen välja eller puttas in det, samtidigt som stora släggan, begår man grova brott så ska man sitta inne, man ska inte begå fler grova brott och man ska inte hålla på och jamsas med dem. De två sakerna tillsammans är ju någon form av, så att säga, man måste få stopp på påfyllnad men samtidigt ha ett avskräckande att det är fel väg att gå.
Ja, och samtidigt som det känns nästan utopiskt att tänka sig att man skulle jobba så är det ju också det mest rimliga.
Ja, ja.
Eller hur?
Hade det funnits enkla lösningar på de här jävligt svåra problemen, då hade vi inte haft några problem.
Nej.
Så att det är bara att konstatera ödmjukt att det är skitsvårt att lösa det här. Och vi har ju inga svar, du och jag.
Nej, det har vi inte. Men jag tycker ändå det känns väldigt positivt och fint att det finns såna goda krafter. Alltså det gör en ju stolt som kollega och som vän och allt det där. Och man önskar ju att det skulle finnas fler. Det här är ju något som svensk polis ska arbeta stenhårt med.
Mm. Totally agree. Och han hade ju precis som vi fått lite höjda ögonbryn och rynkade pannor. Men mestadels kärlek. Och människor får en bättre syn av polismyndigheten. Och det går inte att vara gladare för.
Verkligen inte.
Nej. Men nog om det. Tack Nadim för att du kom och gästade Över min döda kropp.
Ja, tusen tack för det. Men du, det är väl en rövhatsvecka va?
Nej, ja, det är det.
Det är det. Det är det, inte sant? Men ska vi ta lite samhällsinformation först?
Gärna.
Ändå. Var börjar vi med detta? Jo, nu händer ju grejer på vårt Instagram. In där för 17 och botanisera bland releasemingelbilder och signeringsutflykter och allt vad det nu är. Ljungdahl och Ginghede. Och för guds skull, stick iväg och grabba tag i ett ex av boken, vet jag. Någon måste dö. Det är ju faktiskt en kanonjulklapp, tycker jag.
Ja, det är det ju. Vem vill inte ha lite hudflamsor under granen?
Ja, exakt. Nej men, och sen har vi en mailadress som heter hej@ljungdahlochginghede.se. Den kan ni använda om ni vill komma i kontakt med oss.
Och jag skulle också vilja flagga upp för att vi börjar närma oss bokmässan.
Ja, det gör vi.
Mitt livs första bokmässa.
Ja, hur känns det?
Nej men jag är helt blank. Flatline, för jag vet inte vad som förväntar mig. Men att vi har fått ett ganska stadigt schema. Så jag skulle vilja räcka ut en liten hand. Om du befinner dig i Göteborg mellan 23 och 25 september.
Mm.
Kom till bokmässan, för vi ska både ha livepodd. Humoristiskt om deckarmyter, står det som underrubrik.
Det låter ju spännande.
Det är du och jag som ska... Ja,
just det.
Det är ju...
Ja,
det låter spännande, det är vi som ska göra det. Sen ska vi ha boksamtal, sen ska vi vara på någon form av scen och prata om någonting. Sen har vi snutfika, poliser som skriver spänning. Och sen ska vi mingla och sen ska vi på middag. Och sen så ska vi ju prata om hur det är att använda sitt yrke som grund när man skriver fiktiva romaner.
Ja, det blir spännande.
Det blir spännande. Så att välkomna dit, ni som är så att säga around.
Around, yes. Men du, jag kan inte bärga mig. Ska vi ut i trafiken den här veckan, eller?
Nej, vi ska någon annanstans.
Lenas rövhatt.
Jag har varit på föräldramöten.
Oj, oj, oj. Tackar, tackar. Varför har inte den här rövhatten kommit tidigare?
Nej, det kan man ju undra. Det kan man ju undra. Och det kanske inte kommer komma som en hel surpris att det där är ju satans påfund.
Ja, det är det.
Och varför har man inte behållit de goda sakerna som kom med pandemin? De digitala möjligheterna att vara på en plats. För det där är ju ett fucking trams. Ja, att man behöver sitta där med sin kropp. Nu, vi pratar kväll. Vi pratar 18-20, mitt i veckan. Vi pratar alltså, jag skulle säga ett 50-tal. mest troligt de allra flesta är liksom yrkesarbetande. Det är arbetande människor som har platser att vara på. De har barn att laga mat till. De har ungdomar att skjutsa till träningar. De har djur att utfodra. Men nej, det är som ett jävla parallelluniversum. Man ska sitta på en stol i ett klassrum. Och sen ska man ju titta på en PowerPoint. Allt är bra. Kudos till lärarna som har satt ihop liksom, välkomna, det är liksom, det här var min första titt på min sons gymnasieskola, det är stort.
Får jag bara redan där avbryta dig, för att du svepte väldigt snabbt förbi att man ska sitta på en stol och titta på en PowerPoint. Jag fascineras varje gång jag är på de här mötena över ergonomin för våra barn i skolan. Ja. Alltså de här stolarna som våra barn sitter på 8 timmar varje dag. Mm. Eller 7 kanske. Det. Ja. Och som man sen tvingas att genomlida ett föräldramöte.
Efter 45 minuter så har man ju själv platt ärsel.
Ja, du vet, jag tar ju med såna här ortopediska kuddar när jag går på de här mötena.
Såna homoroid.
Ja, ja, ja.
Ring.
Ja,
och sitter på.
Jag får panik. Ja, det var en utvikning.
Nu är ju det här ett idrottsgymnasium, så jag vet inte om det är så jävla mycket sittande.
Okej.
Nåväl, man sitter där.
Ja.
Mm. Och lärarna och rektorn har ju liksom, och de går igenom det viktiga. Det här är de generella riktlinjerna för skolan. Det här är vår filosofi. De här digitala plattformarna jobbar vi med. Det här förväntas vi oss av er föräldrar. Det vill säga, nu är de gymnasiet, nu ska de börja ta mer ansvar. Ni kan inte hjälpa dem med läxorna längre, för att ni kommer inte fatta någonting av fysik C och allt vad det nu heter.
Mm.
Så. Men då sitter ju ett gäng jävla dumhuvuden bland föräldrarna. Och då kommer det. Första handen åker upp. Och min syster trodde att hon skulle vara där, men det visade sig att hon inte, hon var liksom där fel tid. Så hon stod i korridoren och väntade på mig.
Ja.
Hon sa så här: ja, men jag väntar till du är klar, kan vi träffas lite efteråt. Hon hörde mig sucka ut i korridoren. Hon bara, jag hör dig när du suckar. Då räcker hon upp handen så här. För då var det ju diskussion om mat.
Ja, det är en het fråga.
Och då säger då rektorn, det finns alltså ett eget rum med kylskåp och mikrovågsugnar. Mm. Så man kan ta med sig matlådan.
Fast, för det här är,
det är bara elitsatsande, idrottande ungdomar i allsköns jävla sporter. Så att matfrågan är ändå viktig, för de gör ju fan inget annat än att träna dag och natt och kväll och allt vad det nu. De har matkort som de kan använda i dagvaruhandeln. De kan gå på x antal restauranger. De kan gå till en restaurang där de, som har en fucking stjärna. Alltså det, vi pratar lyxmat. Mm. Och använder du inte ditt kort en dag, då först liksom de pengarna ackumuleras till nästa dag. Och jag tänker så här, fy fan, vilket
Gud,
jävla system.
Bra.
Nej, Anna.
Nej, det
då börjar
inte alla på läpp.
Då börjar hygienorna.
Mm. Hur lät det?
Ja, lilla Kalle hinner inte äta innan sin träning på tisdagar. Hur tänker ni kring det? Man bara, du vet, jag tittar med ett sånt djupt och innerligt förakt. Är det här en fråga som måste tas i detta forum?
Just det.
När rektorn pratar om skolans generella riktlinjer. Den här frågan kanske du kan ta på Kalles individuella samtal.
Ja.
Eller bara skicka med en falukorvsring. Mm. Det finns ju några övers nu efter val.
Ja.
Nej, men alltså jag får fan psykbryt på föräldramötet. Den här groteska scenen är ju, det finns ju en grotesko liksom över ett föräldramöte. Men varför kan folk inte bara sitta, ta till informationen, håll käften och gå hem?
Mm.
Varför måste man gå in på just mitt barns, just mina liksom individuella behov? Hur tänker ni kring det här?
Nej, men jag kan inte
förstå detta. Det är själv sånt rövhatteri.
Ja, men jag håller verkligen med. Jag har funderat på orsaker till detta. När jag själv har suttit och genomlidit liknande situationer.
Mm.
Det är ju ofta samma tema i alla fall. Att det rör en väldigt specifik och smal frågeställning rörande ett enskilt barn eller så.
Mm.
Och ofta det där temat att man inte hinner och det blir väldigt tajt för mitt barn mellan gympan och hinna till klassrummet. Och alltså allt det där. Men dels ett, så kanske att de här lärarna som arrangerar de här mötena behöver inledningsvis klargöra agendan för mötet.
Absolut.
Att jag kommer beskriva det här i generella termer, jag kommer också vara kvar efteråt. Så ni som har frågor av mer specifik karaktär kan ta dem med mig. Det är nummer ett. Nummer två är ju att de här människorna har ju laddat för att få ställa frågan och få sympatier från omgivningen.
Ja.
Alltså det är ju någonting där.
Och då får de ju då Lenas slem i nacken för att jag flåsar så otroligt bestämt. Nej men det,
det här är lite som ditt det här auto-reply som du brukar ha. Before calling me, ask yourself is this textable. Det är lite samma här. Innan du slänger ur den där frågan, fundera på, är det här rätt forum för den här frågan? Mm. Är det här något som alla 49 runt omkring mig verkligen vill vara en del av?
Efter den här, när vi var i storforum, efter det så gick vi då sen till respektive klassrum och fick träffa mentorerna till just våra barn. Och då har vi liksom traggat ner oss från 100 föräldrar till kanske 25 barns föräldrar.
Mm-hmm.
Och då tänker man, men det är samma sak där. Men då måste jag ändå säga, det var en kille bredvid mig, han var ganska rolig faktiskt. För då sa de att här, vi är noga med närvaron. Och man föranmäler ju så här frånvaro i någon app. Och gör man inte det, två röda lektioner, då direkt rapporterar de till CSN och så rycker de studiemedlet den månaden. Jag älskar skiten. De ska inte ha studiemedel om de inte studerar. Punkt. Och då säger, då räcker en pappa upp handen och säger så här, alltså rent hypotetiskt, ponera att ett av era barns föräldrar blev tillsagd av barnet att frånvaroanmäla barnet, men att föräldern sen glömde det. Så att det är förälderns fel att den röda pluppen. Jag säger inte att det har hänt, men om det har hänt, vad händer då? Och garvar ju läraren bara, då mejlar den föräldern till mig. Till så mig. Tar jag bort den röda pluppen.
Det var ju gulligt.
Nej, men alltså, och jag tänkte, jag gjorde det här nu en gång i gymnasiet. Jag kommer givetvis inte närvara vid något av de kommande föräldramöten. För att det kommer ju sen en sammanfattning av det viktigaste. För
det
fan.
Det är så bra. Det är så bra. Tack för mig. Det är något det är en helig graal av
bajs.
Ja, de där föräldramötena har
men
alltid
jag tyckte
varit.
Att jag tyckte du var absolut på det. De ska göra precis som du säger.
Ja.
De ska kutta varenda möjlighet till trams i rummet.
Sen är inte jag säker på att det skulle
för de andra vuxna människorna som vill hem och påbörja matlagningen
just
för kvällen.
Mm. Jag tror också på det.
Det är medskick. Alla ni lärare, medskick från Ginghede.
Ja.
Styr upp de jävlarna från start.
Jag är inte säker på att det alltid skulle funka, dock. Därför att det finns de här som bara sitter och laddar. Liksom. Ja. Så de kommer göra det ändå. Men kanske kan det bli lite bättre.
Ja.
Oh. Tack för den, Lena. Och tack ni som har lyssnat.
Och snart är en ny vecka. Och då blir det veckans spaning på måndag. Och på torsdag vet vi faktiskt redan nu nästa vecka att det blir allt om NATO nästa vecka.
Det blir ju jättespännande.
Det blir det verkligen.
Ha det gött.
Ta hand om er. Bye bye.
Bye bye.